Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej och hjärtligt välkomna till just nu Allsvenskan. Det är den 19 maj till och med. Och mitt namn är Ludvig Billengren och med mig har jag idag Andreas Sundberg och Erik Hadjic. Ja, det var ju en cupfinal igår mellan Häcken och Mjällby, den blev dramatisk, den blev turbulent. Framförallt har efterspelet mycket handlat om skandalscenerna som utbröt på slutsignal och bråket mellan sportchefen Hasse Larsson och Häckenstjärnan Samuel Gustafsson. Erik Hadjic, du var på plats i Hällevik. Hur var det egentligen på Strandvallen?
Ja, men det var trevligt faktiskt. Så mycket som hände, som du säger. Kommer på matchen så var det en typisk cupfinal, tillknäppt med få målchanser i 45 minuter. Innan Ibrahim Sadiq i Häcken fick sina luckor och gjorde två mål från sin högerkant. Och, ja, det kändes ju ganska stängt när trean kom några minuter in på andra halvlek. Och så slutade det ju 4-1 till slut. Så ingen snack, ingen diskussion egentligen där om själva utgången. Man kan ju säga att det var en cupfinal som handlade väldigt mycket om Samuel Gustafsson som gjorde 4-0-målet för Häcken, Häckens lagkapten. Han kallade ju, som ni säkert vet, Strandvallen för pissarena, enligt honom själv, med lite mer glimten i ögonen för 2 månader sedan. Och det har hela tiden, det verkar ha satt sig på Mjällbyfolket lite grann, att de har tagit åt sig. Det har blivit en nagel i deras öga, eller med Gustafssons citat. Och jag frågade honom både inför och efter matchen att vad tycker du om det, att det blivit en sån här grej kring det i uppladdningen. Och han sa att nej, men det här är en del av spelet. Det här hör till. Jag frågade honom apropå den här knuffen med Hasse Larssons knuff. Frågade han, kan det här ha haft någonting att göra med att han liksom reagerade så? Så ilsket. Då sa Gustafsson att det har ingen aning på. Eller det har ingen aning om. Men det verkar ganska uppenbart att de tog åt sig. Och Gustafsson blev ju faktiskt lite utbuad under matchen där.
Just bråket mellan Hasse Larsson och Samuel Gustafsson och efterspelet kring det. Hur upplevde du framförallt Häckenspelarna att de reagerade på det som hände i paus?
Ingen större reaktion från Häckenspelarna märkte jag, men det är väl oundvikligt att det påverkade Mjällby, att liksom deras sportchef ställer till med en sån scen mitt under en cupfinal. Alltså när man går ut i andra halvlek så är det väl svårt, eller det säger sig själv, de släppte ju till att börja med in ett mål några minuter efter halvtid. Men det är klart att det är liksom, det är inte en bra uppladdning när man ska vända ett 0-2 underläge. Sen, ja, det är väl klart att det kan ha satt sig lite grann huvudet på Häckenspelare också, men det var väl inte till det negativa i alla fall. Men väldigt extremt märklig incident i en cupfinal som kanske inte är så vanliga med på de här breddgraderna.
Det är ju så också att Fotbollskanalen varit i kontakt med Mjällbys klubbchef Jakob Lennartsson under dagen, och han säger att de inväntar matchdelegat Per Eliassons rapport innan man kommer att vidta några åtgärder. Och ja, Hasse Larsson, han kommer jobba på som vanligt, samtidigt som då Hasse Larsson själv duckar alla frågor och har gjort sig oanträffbar. Andreas, vad tänker du kring alltihopa?
Den skicklige matchdelegaten, säger han väl till och med, försöker fjäska upp honom inför det här beslutet som ska komma. Nej, men jag tycker att det är väl klart att det är... När en klubb som Mjällby har tagit sig hela vägen till en cupfinal, Svenska cupenfinal, på hemmaplan, det är liksom, det är stort för dem att då han, sportchefen, går ut och gör så här i halvtid. Det är ju liksom, det tar ju bort allt det fina som de har liksom tagit sig till, tycker jag, att det fokus hamnar på det här. Det är ju, först är det sorgligt och pinsamt om det stämmer då att den som är chefen för laget har puttat en motståndare. Jag tycker det är som Marcus Jordin i Häcken säger, att man måste kunna garantera spelare säkerhet, och när det lagen själva inte kan göra det, då blir det ju helt galet ifall det brister där. Sen så är det är pinsamt också att Mjällby inte har gått ut och tagit avstånd, om det stämmer det här då, att man inte lägger sig platt inför det som har hänt. Jag tycker att klubbchefen Jakob Lennartsson istället försöker skämta bort det i vår intervju där och säger att Hasse då, som har duckat allting, är tillgänglig mellan 1 och 365 dagar och allt vad han säger så. Jag tycker så här, han säger också att han inte vet vad som har hänt. Jo, tjena, det är väl klart att de vet vad som har hänt, eller? Tror ni inte det?
Det kanske är möjligt att Mjällby inte vet som har hänt, men jag tycker i alla fall att de borde veta vad som har hänt, med tanke på att det här var någonting som faktiskt skedde under matchen. Jag tror att de har pushnotiser på de stora medierna i Sverige, och att inte då lägga märke till vad som händer mitt under matchen, det tycker jag är märkligt i sådana fall. Att jag tycker att man har ett ansvar som klubb att veta vad som händer. Och när det väl har hänt, om det nu har hänt, vilket mycket tyder på, så tycker jag i alla fall att man borde berätta att ja, men så här ligger det till, istället för att liksom säga att det knappt har hänt. Det kan jag ändå studsa till lite på.
Ja, och Jakob Lennartsson säger att man inte har pratat med Hasse Larsson heller. Det är ju liksom, det är ju inte en sån stor klubb vi pratar om, så att det tvivlar jag väl på också. Men om vi lämnar Mjällby och går vidare till Milos Milojevic. Det är klart att han kommer att lämna Röda Stjärnan, det efter att ha vunnit den serbiska ligan med dem. I en intervju med oss här så säger han att han har ju sin familj kvar i Sverige, saknar dem väldigt mycket och sådär, och det är lite oklart ifall han kommer flytta tillbaka till Sverige eller vad han kommer göra. Vad tror ni? Tror du att det kan bli aktuellt för Milos med Sverige och Allsvenskan igen?
Jag tror att det är långsökt att han ska flytta tillbaka till Allsvenskan, med tanke på att han redan verkat i tre klubbar, och i en intervju för några veckor sedan här så med Fotbollskanalen så sa han ju också att jag ska nog inte tillbaka till Sverige inom närtid, med tanke på Malmö FF och Hammarby-koppling. Å andra sidan får man väl faktiskt se vad Milos åtar sig, för att han har ju en spännande framtid framför sig, får man väl ändå säga. Han har varit i en toppklubb nu i toppklubb i Serbien, som ändå är internationellt känd, som han vann egentligen allting som gick att vinna på den inhemska fronten. I alla fall han har vunnit ligan, sen är de ju i cupfinal också, men de har ju inte förlorat en enda inhemsk match under säsongen. Å andra sidan så är det ju faktiskt så att en sån klubb som IFK Göteborg letar ju tränare, och där är ju Ola Larsson, tidigare Hammarby. Så att ja, det är väl spännande. Det är ju ren spekulation givetvis, men det är väl, jag tror det är långsökt, men han kanske finns på någon form av lista.
Vad tror du, Erik? Du har jobbat nära honom nere i Malmö när han var där.
Ja, men det är intressant att se, liksom, för det är svårt att säga vilken typ av liga, vilken nivå han ska vidare på. Det är lätt att säga liksom, ja, men allsvenska, men kolla på den han företrädde under... Från den Röda Stjärnan, det är ju Dejan Stankovic, och han hamnade ju i Sampdoria, som han visserligen inte kunde lyfta och åkte ur Serie A med nu här förra omgången. Men det säger ändå en del. Stankovic gjorde det bättre, alltså bra, under längre tid än Milojevic i Röda Stjärnan, men det finns ju utrymme för ett stort steg faktiskt, tror jag.
tänker just med Stankovic, kan inte det vara mer namn att Milojevic får liksom lägga sig på en lite lägre hylla, eller?
Ja, precis. Stankovic är ju ett namn i Italien redan, och det är ju inte riktigt Milojevic. Så ja, det finns ju absolut faktorer som lutar för att han ska hamna i Allsvenskan igen. Men det är svårt att väga in det han säger, att han får vänta 5-10 år på Allsvenskan. Jag vet inte om man riktigt kan göra det i det här läget faktiskt.
Vad tror du, Andreas, då? Vad kan vara ett steg för Milos Milojevic i det här läget?
Nej, men om han nu vill vara nära sin familj då, som är i Sverige nu, då han borde ju gjort sig ett namn också i Danmark och i Norge. Så någon bra klubb där borde ju vara högaktuellt också för honom. Han har ju nått upp på en ganska hög nivå, får man väl säga. Så skulle han ta över ett allsvenskt lag, så är det ju ett av de bästa allsvenska lagen i så fall. Och där ser jag väl inte riktigt, de har ju redan sina tränare där, och visst, om det skulle fortsätta gå dåligt för AIK så kanske de behöver en ny, men jag har svårt att se Milo samla i AIK efter att ha varit i Hammarby till exempel. Det skulle nog kanske inte gå, men ja, IFK Göteborg vore väl, de borde ju vara intresserade, det vore konstigt annars, tycker jag.
Ja, jag vill bara nämna det att Rosenborg har gått lite knackigt i inledningen av säsongen. Det kanske kan bli aktuellt, ja, igen.
Man ska väl aldrig säga aldrig. Han har ju varit där och besökt klubben redan, så.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
AIK är under press, ställs mot Degerfors, och ja, det har ju varit en ganska svag inledning av AIK på säsongen. Är det till och med så att kanske Andreas Brännström riskerar sparken om resultatet inte går hans väg här emot Degerfors? Vad tror du, Andreas?
Jag tror inte att den nya sportchefen Thomas Berntsson helst vill sparka honom. Men vi vet ju alla, om det fortsätter gå dåligt i stora klubbar, att det är liksom trycket från supportrar och andra, det kan ju påverka väldigt mycket, kan du göra. Och efter att bara ha tagit en seger efter de 8 första matcherna. Jag tror, nu möter man Degerfors, sen har man ett derby mot Djurgården. Skulle det bli 2 förluster på de matcherna, då kommer det bli ett jäkla tryck på Brännström, tror jag. Men jag tror att AIKs nya sportchef helst vill undvika att kicka honom. Nej, men jag tror AIK måste ju få igång. Det har inte sett så bra ut, framförallt tycker jag mittfältet. Det har inte klickat där riktigt med Bilal Hussein, som man trodde skulle kanske få ett... Det har pratats om att kontrakt går ut och att han vill utanför Sverige och sådär, men det var lite svårt att se det efter den här starten i Allsvenskan. Och Magashi, som ju är ett nyförvärv från Värnamo som gjorde det väldigt bra, det har inte alls lyckats i AIK hittills. Keita samma. Där tycker jag att AIKs största problem och utmaning är att få deras 3 mittfältare att klicka liksom. Och det bör ju ske snarast.
Det verkar inte heller vara fridfull stämning, om man uttrycker sig så, i omklädningsrummet. Jimmy Durmaz har väl varit lite halvt missnöjd, får man väl tillstå.
Jo, det är klart att det måste vara oerhört tungt för honom. Det var väl inte så här som han såg framför sig när han skrev kontrakt med AIK, att han skulle till och med på sin position gå efter spelare på andra positioner. Vilka Axel Björnström har väl spelat där, de har flyttat upp 10 ytterbackar och mittbackar på hans position. Så att han måste ju, alla måste ju gå sönder typ för att han ska få spela, känns det som. Det är klart att han, det finns nog en oerhörd besvikelse kring Jimmy Durmaz, tror jag.
Vi går raskt vidare, för det väntar ett möte mellan Hammarby och IFK Göteborg, där IFK Göteborg har fått klartecken ifrån Marcus Berg. Han är tillbaka och helt återställd efter att ha ätit lite penicillin. Däremot är Sebastian Eriksson skadad, och högst troligt så är han väl inte med. Även om Blåvitt inte har kommunicerat ut det själva, så såg det inte särskilt bra ut när han klev av mot AIK. Dessutom är Suleiman Abdullahi sjuk. Ja, det är två tapp för Blåvitt. Vad tror ni, vad betyder det för Blåvitt att då, som det ser ut nu, inte kunna ha de här spelarna tillgängliga mot Hammarby?
Jag tror att det betyder, med Sebastian Eriksson, tror jag att det betyder väldigt, det är en tung förlust för dem. Jag tycker att han var jättebra mot, så länge han spelade första halvlek mot AIK, tyckte att han var en av, om inte den bästa på plan, och det var väl där som IFK Göteborg vann kampen på det centrala mittfältet. Det var ett tag sedan jag såg Sebastian Eriksson så bra som han var nu. Det känns som att han har kommit igång, så det är ett tungt tapp är det. Och jag tror att Blåvitt vill ha kontinuitet också. De vill inte, nu börjar de äntligen liksom komma igång och få snurr på saker. Då tror jag inte man vill, det är nog lite jobbigt när spelare skadar sig och man får ändra om lite grann och sådär. Så den förlusten tror jag är tyngst för dem.
Blir det en rak ersättare till honom då? Anders Trondsen, eller flyttar man ner Hagen ett hack och stoppar in Berg där och spelar kvar med Karlström på topp?
Trondsen är ju den som har kommit in både mot Brommapojkarna och mot AIK när Sebastian Eriksson har gått ut, så skulle bli förvånad om det inte blir ett rakt skifte där.
Att tillägga vad gäller Hammarby mot IFK Göteborg, så kommer Bayern att få avvara både Mats Finger och Viktor Djukanovic, som är borta i ett antal veckor med muskelskador. Ytterligare skadenews då. Det gäller IFK Norrköping, vars brasseback Jean Carlos de Brito är tillbaka. Inte riktigt än, men snart. En månad bort efter korsbandsskadan i fjol. Och det har hänt mycket i IFK Norrköping det senaste året. Men de Brito på väg tillbaka. Han konkurrerar med Jaya Kalli och Marcus Baggesen på vänsterbacksplatsen. Ja, tar han en plats när han väl är redo för spelen?
Ja, det är väl tveksamt med tanke på hur Baggesen har inlett, och att även Kalle gjort det bra under den startmatchen han fick mot IFK Göteborg var det väl. Så det är en väldigt olycklig timing på den skadan såklart. Jag är tveksam faktiskt.
Ja, men mycket har ju hänt i Norrköping. Rickard Norlings värvning, det har ju sedan han skadade sig, nya tränare in, nya sportchefer in, nya spelare in på hans position. Jag tror som Erik att jag tror att han kommer få det svårt även ifall han gjorde det bra innan, speciellt i Varberg där han var tidigare, då var han ju väldigt bra, men det kanske blir en att hitta en ny miljö för honom.
Och det var allt vi hade idag ifrån just nu Allsvenskan. Vi är tillbaka på måndag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.